God dag, välkommen till av egen kraft webb radio. John Steinberg heter jag, ansvarig utgivare för detta program. Louise Palmagir av egen kraft webb radio sponsras av Betongfabriken. Idag ska vi prata om undervisningskvalitet och skola, och i motsats till många av mina andra program så ska jag prata med mig själv och inte ha någon gäst i studion. Jag har några frågor till er som möjligtvis lyssnar och vill fundera på. Trivdes du själv när du gick i skolan? Och om du trivdes, berodde på kamraterna, berodde på lärarna eller berodde på innehållet i lektionerna och lektionsuppläggen? Skulle du själv vilja vara elev på den skolan igen? Skulle du själv vilja skicka dina barn till samma skola och samma förutsättningar, samma typer av lektioner? Om du är lärare som lyssnar på detta, skulle du vilja vara elev på dina egna lektioner? Vad är din egen idealbild av undervisningen? Hur tycker du att undervisningen borde bedrivas och läggas upp? Och hur vet du att det är en bra lektion? Vad är din bild av kvalitet i undervisningen och resultaten av undervisningen? Det är många intressanta och spännande och svåra frågor som tycker att vi ska undersöka vidare. Idag i skolan finns en slags instrumentell syn på hur undervisningen ska bedrivas. Eftersom väldigt mycket av skolan är upplagd kring mål, och att nå målen och förbättra resultat, det är liksom huvudgrejen. Då kan man skryta att betygsresultaten har blivit bättre och att flera elever har kommit in på gymnasiet efter högstadiet och att flera har gjort färdigt. Och det är väl okej, och det är väl bra på alla sätt och vis. Men vi alla vet att undervisningen har mycket större mål än bara klara sig. Klara kursen, få ett bra betygsresultat. Och alla vet att ni som har varit lite ambitiösa i skolan, ni har kanske ett bra betyg men inte alltid riktigt förstått innehållet. Så vad är syftet? Att göra oss till bättre medborgare i vår demokrati? Att försvara och utveckla och förstå hur demokrati fungerar? Syssla med bildning? Och inte bara undervisningen, men andra ord karaktär och individutveckling. Vad för slags funktion spelar grupputvecklingen och känslan av tillhörighet, samarbete och att tillsammans åstadkomma saker och ting. Alltså man kan använda skolan till väldigt många olika syften. Och ett syfte är... Syftet är alltid större än bara klara kursen. Och det är det vi ska undersöka idag. Det blir lite teori genomgången här. Jag vet inte vem som lyssnar. Jag antar att det är pedagoger som följer mig mest. Men om du är förälder och möjligtvis elev, jag tror att du kommer att få en hel del att tänka på. Och om du har någon i din närhet att diskutera med under programmet eller efter programmet, diskutera de här stora frågorna som jag tog upp i början. Vad är kvalitet i undervisningen, om man trivs, och om man trivs på vilka grunder, vad är syftet med skolan och allt vad det innebär. Som sagt, John Steinberg heter jag, och jag är allmän didaktiker inom pedagogik och har bakgrund som skolforskare, mest en skoltyckare och observatör. Förälder till tre pojkar går till skolan, och nu har jag tre barnbarn i skolan och fyra barnbarn i förskolan som får möta det här. Jag har en amerikansk bakgrund, så jag har lite annan syn på kanske undervisningen än man har här i Sverige. Och jag är gift med en finlandssvensk kvinna, Åsa, och hon har sina erfarenheter från Finland och lite olika sätt att ses på saker och ting. Och så har vi landat på planeten Sverige, som jag brukar säga, som har en väldigt avvikande skola från resten av världen, som jag tror inte så många riktigt förstår. Läroplanen i Sverige är extrem humanistisk. ska ta hänsyn till varje individs sätt att lära sig, behov. Och vi är väldigt mycket mån om att folk ska trivas, må bra i skolan och må bra tillsammans. Och de här värderingarna gör att vi har betonat lite mer av den socio- och emotionella sidan av skolans roll än vad man gör i många andra länder. Och en del har tyckt att det har gått för långt och därför har skolpolitiken förändrats. Så att det blir, man försöker bli lite mer lik andra skolor med mer betoning på kunskap, på mål, på bedömning och resultat. Och där i ligger en del av problemet, för vi är i en brytningstid mellan två olika synsätt på skolan. Skolan som en organisation för bildning och karaktärutveckling och individutveckling som vi har haft i många, i flera generationer här i Sverige. Och skolan som, ja, man ska klara höga kunskapskrav, man ska komma till nästa nivå, man ska klara sina kurser och vi ska höja betygsresultaten. Fråga mig inte om betyg, för då får jag en utbrott. Det finns så mycket missförstånd om det här som det kan möjligtvis vara. Så det första frågan vi ska ställa är att hur tolkar vi begreppet undervisningskvalitet? Vem definierar vad som menas med kvalitet? Ja, men frågar vi elever vad de tycker är kvalitet och bra undervisningen? Ja, sällan. Är det staten bestämmer? Ja, staten absolut försöker, och våra politiker, myndigheter med sina styrdokument, skollagar och läroplaner och anvisningar om hur man ska undervisa många gånger. Är det media som bestämmer? Ja, de har mycket att säga till om. De har sina, kör med sina rubriker om betygsgenomsnitt. Den ena skolan är bättre än den andra för att de har bättre betygsgenomsnitt. Skolledningen, får de bestämma vad som är kvalitet på deras skola? Kanske mindre än för många år sedan. För skolledare och lärare, vill jag hävda, har mindre autonomi. Det är fler och fler andra som bestämmer åt dem. Ja, är det forskningen? Vi pratar jättemycket om forskning och beprövad erfarenhet idag. Och det är många som jag som är teoretiker och sysslar med det här lite grann som vi blir utskälld genom åren som... när man tycker vi bara teoretiker som inte begriper oss på verkligheten eller på behoven. Och att de här teorierna har väldigt lite med praktik att göra, och det ligger någonting i det där. Men det är ju knappast de som forskar i pedagogik som bestämmer skolpolicy och genomförande. Ja, är det föräldrar som bestämmer? Ja, de har åsikter förstås. Men de är mer eller mindre offer för systemet och man måste anpassa sig. Man kan välja olika skolor, men de allra flesta skolor med några få undantag använder ungefär samma metoder i klassrummet. Så vad ska man lita på? Kan vi lita på forskningen? Ska vi lita på myndigheter och staten? Ska vi lita på lärarna själva? Ska vi lita på vad eleverna säger? Och jag brukar säga när jag pratar med pedagoger, för jag föreläser ofta för dem, att lita på oftare på ditt eget omdöme och lita på reaktioner du får från eleverna. Du ser om eleverna trivs, du ser att de är engagerade, du ser att om de ställer kvalitativt bra frågor, du ser om de upplever det här som relevant eller bara någonting man måste ta sig igenom. Du har din egen uppfattning av vad har varit en bra pass, en bra lektion och varför det blev bra och varför det blev mindre bra. Och förhoppningsvis du som är pedagog som lyssnar på detta har egna idéer om hur det hela kan bli lite bättre. Så jag tror att du har mycket att vinna, nu pratar jag till pedagoger direkt, genom att lita på ditt eget omdöme om vad som är bra eller mindre bra. Och jag uppmuntrar dig att gå efter ditt eget omdöme. För du vet vad som går hem och inte går hem. Du vet och ser när eleverna förstår eller inte förstår. Och undervisa med större lojalitet till barnens och elevernas behov. Och kanske mindre lojalitet mot styrdokumenten och läroplanen. Och det får man inte säga. Men jag säger det rakt ut. Jag menar, jag kan ta ett exempel från någonting jag observerade i mitt gamla hemland i USA. Jag besöker en fyra i ett lite utsatt område i en skola som inte är så där på topp. Och i fyran så observerade mattelektionen. Jag tittar på matteboken som barnen hade. Och det var tjock och det var mycket text. Och jag tänkte att det här måste vara svårt för de allra flesta av eleverna i gruppen. Och jag pratade med läraren efteråt och säger att hörrni, de här böckerna verkar svåra. Och varför har ni valt de här matematikböckerna? Jo, men alla i hela stan, de har samma bok. Jo, men de här eleverna klarar inte den boken, så är inte det klokt att välja någonting annat. Ja, det får vi inte. Ja, men varför får ni inte det? För alla ska ha samma. Varför ska alla ha samma? Därför att de här eleverna i de här fattiga områden, utsatta områden, de flyttar mycket på sig. De inte kan betala hyran eller så. Så föräldrarna flyttar någon annanstans och de börjar i en annan skola. De kan flytta 2-3 gånger under ett år. Och då måste vi ha samma material som kan fortsätta ungefär på samma sätt. Jo, okej. Okay. Men om inte de begriper vad det står i texterna, vad är då poängen? Och det blev en rundgång och jag kom ingenstans med dem. För de kände sig bunden av det som kommunen har bestämt. Och det är ett ganska drastiskt exempel. Men det är ofta så att läroplanen styr. Och det här i årskurs 5 eller 9 i oktober i matematik. Då ska man syssla med det här. Men om eleverna inte förstår. Om de inte klarar det. De har behov av någonting annat. Då känner man sig bunden att ändå gå igenom det som står att man ska gå igenom, och det är många elever som då faller igenom. Så vem är, alltså lojalitetsfrågan, ska man läsa av sin grupp och undervisa efter vad de behöver, efter sitt eget omdöme, eller hålla sig till det som myndigheterna har bestämt att man ska göra för att i värsta fall upptäcka att ja, det är många elever i min klass som inte klarar de här proven eller får godkända. Så det är en viktig fråga att tänka sig. Vad menar vi med kvalitet? Och det du säger att det var en bra lektion, vad menar du? Vi hade en bra utflykt med barnen idag. Vi hade en bra prao på vår skola. Det fungerade väldigt bra. Vad menar vi med bra? Jag har en bekant som berättar historien och ny på en skola. Och en av de första saker som hon får vara med om, det är en friluftsdag på vintern. 80 barn i kälkbacken på lågstadie och mellanstadie. Under en sån där vinterdag. Och i personalrummet efteråt så pratar man om hur det här dagen har varit. Och min vän tänker att det här var kaos och det var inte bra. Men hennes kollegor säger att det var en väldigt bra dag. Och så frågar hon, jag var bra på vilket sätt? Ja, vi behövde inte kalla på ambulansen. Ingen bröt benet. För förra året var ambulansen här 2 gånger. Och då har man definierat kvalitet som brist på ambulanser. Men inte hur väl barnen interagerade med varandra. Vad de lärde sig om vintersport. Eller hur man lärde sig lite fysik om hur, de här, hur man tar ner sig för backen. Hur fart och allt. Ja, det förstår jag menar. Så du som är pedagog, så en av de första sakerna att diskutera med varandra är vad menar vi med kvalitet? Och om ni inte är någorlunda överens om vad ni menar med kvalitet, då blir det väldigt, väldigt svårt att gå framåt i era pedagogiska gärningar. Och sen är det bra att definiera i beteendetermer hur du kan identifiera kvalitet. Ett av de bästa kriterierna tycker jag är kvalitet på elevernas frågor. För om de frågar dig, vad ska vi göra nu? Eller kommer det här på provet? Det är väldigt enkla frågor och inte bra frågor. Men de frågar dig, aha, hör det ihop med det vi gick igenom förra gången? Betyder det här att det kan leda till den här konsekvensen? Aha, är det så man, är det här formen och den här idén någonting jag kan göra för att knäcka det här problemet eller uppgiften och så vidare. Jag förstår inte, kan du berätta lite mer, för jag vill verkligen förstå. När du hör den typen av fråga, du vet att du har skapat en konstruktiv inlärningssituation. Och det här är en rekommendation för er som är föräldrar som möjligtvis lyssnar här. Att ställa frågor till era barn och ungdomar, vad de tycker är bra lektioner, när det fungerar bra, vad de har lärt sig, vad de har riktigt förstått eller inte förstått. Titta på kvaliteten av de hemuppgifter som eleverna får, kolla lite grann i deras läroböcker, om de får läroböcker, för det är inte allt man får nu för tiden. Bry dig om vilka projekt och grupparbeten de är med i och fråga lite grann om, är det här bra? Förstår ni vad som menas? Vad har du lärt av det här? Vad har du fått ut av det? Hur kan du relatera det här ämnet till ett annat ämne? Ser du samband mellan de här sakerna? Vad betyder det här för dig? Det är så många frågor man ställer, och barnen, de kommer inte tycka om när du ställer så massa frågor. Men det är lite grann föräldraplikten att ställa frågor. Nu ska jag avbryta mitt tal med musik, och det är Neil Young, och vi sen relaterar till titeln på det här. Så. Ja, det var When You Dance, I Can Really Love, Neil Young. Och undervisningen är lite som en dans. Att läsa av sin partner, alltså klassen, och anpassa sig. Men ändå ha en struktur, det finns en liksom danssteg som man måste behärska. Och ibland, frihet ibland, göra och dansa fri. Det är inte lätt att undervisa, ja, det har aldrig varit lätt. Men det är svårare idag med flera elever med olika typer av behov och utmaningar och mycket mer som man måste kunna. Och så himla många olika ämnen med olika uppgifter, inlämningsuppgifter och grupparbete, projektarbete och så vidare. Högstadiet så bedöms man i 16 olika ämnen, och ibland ska de stackars eleverna hålla ihop allt det här samtidigt. Och vi envisas att hålla de gamla ritualerna, dela upp kunskap i ämnen. Ämnen i lektioner, lektioner i moment. Och sen efter ett tag ska man på prov bevisa att man har behärskat de här olika momenten. Och så bedöms man därefter. Det här är ett tusenårig tradition, härstammar från kyrkans sätt som organiserade undervisning förr i tiden. Dela upp kunskaper på det här sättet. Är det rätt att göra så nu? Och det finns många som naturligtvis ifrågasätter det och önskar en mer tvärvetenskaplig synsätt med olika teman där man kan ta in olika typer av kunskaper. Och det här är en evig debatt. Jag som står på sidan för temaundervisningen och integration av ämnen tycks förlora kampen här. Där man pratar hela tiden om att stärka ämneskunskaper och ämnesbedömningar och allt vad det innebär. Nåväl, men om man försöker skapa en kvalitetskultur inom en verksamhet, det här kan gälla inte bara skolan, i vilken verksamhet, det kan vara inom familjen och det kan vara i ett företag, annan typ av organisation, själv jag näst, ja, som ni förstår, berörd av just kultur inom skolan. Återigen påminnelse, John Steinberg heter jag, och vi sänder från Venngarn i Sigtuna av egenkraft.com. Så hur skapar man en kvalitetskultur i en organisation? Ja, naturligtvis det är bra att ha skickliga medarbetare som kan sin sak, som är kompetenta, men också en ledningsstruktur och uppföljningsrutiner och en organisation som stödja kvalitet, som checkar upp kvalitet, som önskar större kvalitet. Och ju fler som på ett arbete har en inställning att vi ska bli bättre dag för dag, desto större chans är det. Och i skolans värld har man ganska många utmaningar. För det finns väldigt mycket pessimism om vad som är möjligt, och särskilt i de mer utsatta områden och så. Och många barn som ligger efter i sin språkutveckling. Eller inte förstår de normsystemen som skolor kräver. Och konflikter mellan olika värderingssystem och olika normsystem. Ja, det är inte himla, så himla enkelt. Men när kulturförändringarna börjar med ett beslut att vi tillsammans ska se till att vår skola främjar elevernas lärande till en högre grad. Vad behöver vi skapa för rutiner för detta? Hur behöver vi tänka på innehåll och upplägg och struktur? Hur engagerar vi eleverna och även föräldrarna? För jag tycker föräldrarna, det är en komponent man ofta glömmer. Det finns inga föräldrar, oavsett var man bor och oavsett var man kommer ifrån, som inte vill att det ska gå bra för ens barn i skolan. Och de bör inkluderas i den diskussionen om hur skolan ska fungera och vad är kvalitet, hur man kan hjälpa sina barn. Och det är många föräldrar som kommer utifrån som inte förstår sig på den svenska skolan, för den är udda och den är annorlunda än i många andra. Och hur kan jag stötta mitt barn? Hur går lärandet till? Hur kan jag hjälpa dem med läxor? Hur kan jag i alla fall lista på vad de håller på med? Och hur kan jag uppmuntra? Snälla rara, det är svårt att utveckla skolan om man inte tar med föräldrarna. Och det är en treparts aktivitet, alltså pedagog, föräldrar och elever tillsammans. Så det är inte bara att ha skickliga pedagoger och behörig personal på plats, vilket också brister. Men det handlar om att engagera alla som har en part i skolutveckling. Kultur skapas informellt via relationer och normsystem och formellt genom den organisation och schema och behörighet och vilka ämnen och hur man lägger upp lektionerna. Och kulturförändringar är ofta en konsekvens av värderingsprioriteringar. Den beslut om hur vi vill ha det tillsammans på vår skola gäller följande. Och det här är ju intressant också, för man ser att det finns, vi har det här med friskolor, jag ska inte gå in i den debatten, eller betygsdebatten, så det, för då får jag ruttna tomater kastat på mig genom ledningarna. Men det finns skolor som lyckas för man har en sammanhållen idé om hur vi ska göra. Och det kommuniceras ut till personal som söker sig att arbeta på skolan, till eleverna och till föräldrarna. Det är tydligt vad skolan står för, hur man ser på möten, vad syftet är och hur undervisningen går till och hur föräldrar ska inkluderas. Och många skolor saknar den här helhetssynen. Så det är viktigt att man kan gå ut och förklara för de som ska söka sig till skolan, elever, lärare och föräldrar. Det här är vår filosofi, det här är hur vi genomför vår filosofi, det här är vad vi tror på. Och sen, eftersom idag kan man välja skola lite mer i alla fall, att man väljer en skola som stämmer överens med sin bild av hur man vill att det ska bli. Men du måste alltid fråga dig själv som förälder. Måste det vara som jag själv hade när jag gick i skolan? Så återigen, man frågar många, alltså, trivdes du i skolan? Nej, men det ska vara likadant för mina barn. De ska få uppleva samma sak. Och det förstår jag inte. Det är så många som reagerar när skolan behöver, så de gör om miljön, de tar bort klassrummen, de gör det mer informellt, de jobbar mer i tema och projekt. Men var är matteboken och var är det här och ska det inte vara som förr? Och ni har alldeles för få prov och hur ska det gå för betygen? Så många gånger är det föräldrarna som behöver informeras att det finns nya sätt att lära sig på. Ja, och alla förändringar, kulturförändringar, är beroende av systematisk uppföljning, chefers närhet och chefers omissliga envishet om hur saker och ting ska gå till. Så det är en grannlaga projekt i vilken organisation som helst att ändra kultur. Men kulturändringar börjar med en förståelse för vad man är ute efter och vad man vill åstadkomma. Ja, så kan man diskutera det här på det individuella planen. Om man ska utveckla sin undervisning och så bli mer kvalitet, så måste pedagogerna vara självreflekterande, analytiska och framförallt sårbara. Det är väldigt svårt att utvecklas som människa om man inte är sårbar. kan titta på sitt eget inre och ge sig själv lite självkritik, reflektera över vad man håller på med. Och sen därifrån skapa en miljö på skolan där det är tillåtet att ifrågasätta varandra, ifrågasätta systemet och prova nya idéer och se och testa och se om de fungerar. Där man är generösa mot varandra och uppmuntrar varandra och förstår att tillåta olika personer att ta olika slags initiativ. Och den kulturen är inte självklar på många arbetsplatser idag. Sen att reflektera efteråt, alltså debriefing som norm, alltså vad har vi varit med om, vad har fungerat bra, vad har det inte fungerat bra. Och det är en del av det här analytiska synsättet på hur saker och ting ska fungera. Så vi ska lyssna på musik till just nu och sen ska vi göra en resa inom fotbollsvärlden. Ja, ni känner igen Paul Simon-låten självklart, heter You Can Call Me Al. Det är en av mina favoriter. Jag gillar Paul Simons rytmer och influenser han har fått från olika världsdelar till sin musik. Ja, John Steinberg heter jag. Vi sänder av egenkraft.com från betongfabriken i Vängarn i Sigtuna. Och vi pratar om undervisningskvalitet. Och jag lovade förra musiken att det är en berättelse som har med fotboll att göra. Och vad då? Ja, det här är någonting som jag berättar ibland på mina föreläsningar. Inspiration har jag fått från Andreas Alm, som har varit allsvensk tränare i AIK senast i Häcken. Nu när jag spelar in det här, han är en huvudtränare för en lag i Danmark. Och någon gång ibland, jag har tillstånd från honom att berätta det här. Någon gång ibland har vi utbyta erfarenhet och idéer med varandra. Han berättade för mig hur moderna fotbollsföreningar arbetar och i fyra olika nivåer. Och det basnivån är naturligtvis det här med resultat. Men resultat betyder allting. För tabellen är det 0 poäng, 1 poäng, 3 poäng. Och det, ambitionen är alltid att komma så högt upp i tabellen som möjligt och att vinna så många matcher som möjligt. Så man kan säga att kvalitet bedöms på vilka bra resultat som man uppnår på fotbollsplanen. Men det är fler och fler föreningar, säger Andreas, som börjar arbeta mer aktivt med det som vi kallar för prestation. Det är färdigheter, eller i fotbollsspråket teknik. Alltså, och många fotbollsföreningar ägnar mer tid åt teknikträning. För man tror att den här färdigheten man skaffar sig genom den träningen bidrar till bättre aktioner på plan. Också självklarhet. Men det som inte alltid är självklart är att en del moderna föreningar de arbetar mycket mer med lärande, med metakognition, med progression. Och vad det betyder är att man lär spelarna att analysera sina egna insatser så de blir mer insiktsfulla eller metakognitiva kring sin egen prestation. Hur tänkte du då? Vad tänkte du? Om du hamnade i en ny situation, hur skulle du göra annorlunda? Bra lärare har alltid ställt metakognitiva frågor till sina elever. Hur tänkte du? Vad är nästa steg? Vad är alternativen? Hur kan det här lösas? Vad händer om du gör på det här sättet? Och jag har följt med till exempel U21-landslaget en gång i tiden under Thomas Söderbergs tid. Hur jobbade med papper och penna analyser av matcher och träning efteråt för att träna spelare också tänka kring sitt eget görande, inte bara göra. Och på så sätt blir man mer beredd att handskas med nya situationer som dyker upp. Och sist men inte minst menar Andreas Alm att världen, det sista steget i världen, det är att skaffa syfte och mening för mer än bara sig själv. Och ett bra exempel i fotbollsvärlden i Sverige är under Graham Potters tid i Östersund. Nu han tränar i en Premier League i England. Men han fick de här killarna att delta i samhällsaktiviteter, att skriva dikter, att delta i teatern, att läsa upp poesi. Och vi förstår att i Östersund, som har lite kämpigt i allsvenskan när jag spelar in det här just nu, men att de har betytt väldigt mycket för själva samhället. Nu har vi Degerfors, vi har Åtvidaberg tidigare. Och jag förstår att det man gör har betydelse för många omkring sig, inte bara för sig själv. Att man är en del av någonting större än sig själv. Now, vi kan dra en parallell till samma sak inom hälsan. Hur definierar vi hälsa när jag spelar in det i förhoppningsvis slutet av den här coronatiden? Men det har varit en hälsoschock för många människor under ganska lång tid här. Men om man läser pressen och följer media, resultatet är det avgörande. Och hälsa definieras som frånvaro och sjukdomar. Och då, klockan 2 under covid-perioden man hör hur många man har dött och hur många har blivit smittad. Och det är tecken på färre som dör och färre som är smittad. Då är det är mer hälsa på gång. Och det här är en vanlig sätt att se på resultat. Och precis som i skolan, det vanligaste sättet är betygsresultat. Men inom hälsovärlden så arbetar man mycket, mycket mer med prestation. Och du kan knappt gå förbi en tidning utan det finns information om hur du kan motionera mer, vad du kan äta mer hälsosamt och hur du ska sköta om din sömn till exempel. Och spaltmätare och tv-programmet handlar om just prestationer för bättre hälsa. Men i våra coronatider har vi lärt oss att lärande, eller vad vi säger på engelska, coping, att lära sig att handskas med livets olika utmaningar har varit väldigt viktigt för människors förmåga att handskas med livskriser eller hälsokriser. Och ju mer coping skills du kan lära dig, hur man handskas, livet går inte bara i raka spår, det är upp och nergångar och man blir ledsen och sårad och i kris och deprimerad och man blir glad och allt möjligt. Men hur handskas med det som livet kastar mot den? Och de som har coping skills, problemlösningsförmåga, förmåga att ändra sina tankar och prova nytt beteende, de oftast kommer att klara sig bäst ur olika typer av kriser. Och vad jag sen säger det här med hälsan och världen, det är att känna syfte och mening med sitt liv helt enkelt. Att förstå att jag är del av någonting som är mycket större än mig själv. Så en definition på hälsa kommer från Amy Werner i Kanada, forskare, säger att hälsa är förmågan att älska, arbeta och förvänta sig gott. Och det är en helt annan definition på hälsa än att man säger att hälsa är förmåga, är liksom brist på frånvaro eller liknande. Okay? Brist på sjukdomssymptom. Så kan man säga att lärande handlar om förmågan att vara nyfiken och känna att man kan erövra sin omvärld. Och den definition av lärandet eller skolans syfte är helt annorlunda än det här med betygsresultat. Men återigen, är kvalitet och lärandet förmågan att vara nyfiken eller känna att man kan erövra sin omvärld? Det finns ett uttryck på engelska för detta som heter self-efficacy. Att känna att man har kontroll över sin egen lärprocess. Så om vi går tillbaka till den första, de här nivåerna och relaterar det till skolvärlden, vi förstår, okej, mål och betygsresultat, okay, det är inte oviktigt, men det är bara ett sätt att mäta kvalitet. Ägnar vi tillräcklig tid åt prestation av våra elever, tycker inte jag. Prestation handlar om studieteknik, hur man lär sig, hur man löser problem, hur man har ett analytiskt förhållande. Det behöver vi ägna mer tid åt. Och begriper eleverna egentligen hur lärandet går till? Är de metakognitiva? Kan de lösa problem? Kan de fundera kring sin egen lärprocess? Och till slut, känner de någon större mening och syfte med det de håller på med? Att de förstår att det här är bra, inte bara för mig själv, men för andra. Och kan man arbeta mer värdeskapande, mycket ett nytt slags modebegrepp inom skolvärlden, där man liksom känner att ja, den här prestationen vi gör, det projekt vi gör, är till gang för andra i biologi, att vi ska också inte bara klara provet, men hjälpa till med pH-värden i närbeläggande körremsa. Eller att vi ska läsa våra dikter på ålderdomshemmet, eller vår pjäs ska spelas upp för lokalbefolkningen. eller att vi ska göra en statistisk analys som är viktig för den organisationen och den grupp av människor. Så att, att det vi gör har till gang för samhällsutvecklingen lokalt och ibland till och med nationellt. Ja, och det finns Maria Wiman och Martin Lakeus och flera, Christer Westlund, som har arbetat med de här koncepten om värdeskapande i teori och praktik, som jag tycker själv är väldigt intressant. Så kan vi lära oss från fotbollsföreningar om hur skolan kan bli bättre, och att arbeta och se kvalitet som en komponent av fyra saker, inte bara en sak, resultat och betygsnivå. Av prestation, av lärande och metakognition, av värdeskapande. Det tål att tänka på hur vi lägger upp vår undervisning och vad vi menar med kvalitet i undervisningen som vi har diskuterat idag. Nu till dagens sista låt, On the Road to Find Out med Cat Stevens. Så vi har en resa framför oss. Find out, vad är undervisningskvalitet? The Road to Find Out med Cat Stevens. Och det är en intressant sak. Alltså, det är en resa som man gör tillsammans med sig själv om man är pedagog för att upptäcka sina styrkor och talanger och bli en bra lärare. Och man tar naturligtvis eleverna på en resa. Till slut när vi rundar av programmet om undervisningskvalitet. John Steinberg heter jag och vi sänder från betongfabriken här på Venngarn, Sigtuna. Av egenkraft.com och det är att alltså, berör man av den undervisning som finns idag, och finns det undervisning, för det jag ser väldigt mycket arbetsblad och YouTube och sånt, och lärare som träder tillbaka istället för att träda fram, ta tag i sina grupper, ta tag och berätta någonting intressant och besjälad av saker och ting för att ge undervisningen själv helt enkelt. För det är inte bara ett görande och inte bara repetition för att klara provet. Vilket är, man behöver repetera och man behöver vara tråkigt ibland. Men om man inte känner att det här berör mig, så varför ska jag då följa med? Upplever eleverna meningsfullhet? Fattar de vitsen? Har de kunskaper de lär sig i skolan en mottagare? Skapar man värde för flera än bara för sig själv? Kan eleverna koppla mellan nu och då och nu och det som vi pratar om i skolan och jag och mig och mitt liv? Och det undrar jag ibland, för jag ser det väldigt ofta, att kopplingen är till förr i tiden men inte till nuet. Och det är inte faktiskt så svårt att binda ihop nu och då och nu och det man diskuterar och jag och mitt liv. Men det är lätt att prata om miljöförstöring och vad företag gör och vattenföreningar, men det är väldigt svårt. Men naturligt tycker jag att prata om sitt eget görande för miljön och sina egna vardagshändelser och vanor. Vi ju ofta riktar information till hjärnan. Det är den traditionella modellen för hur man undervisar. Vi betraktar undervisning som en rationell verksamhet med fakta och information som ska gå in i hjärnan. Och det var bra, men hjärnan behövs i högsta grad. Men tänk om man skulle börja rikta mer information till hjärtat. Öppna hjärtat först för att kunna öppna hjärnan och huvudet. Och sen till slut så, ja inte till slut, men nästa steg är att eleverna måste använda sina händer också. Att skapa, att göra, att tillverka, att känna att de använder den kunskapen som de gör för att producera saker och ting av intresse för sig själv och för andra. Och det, då har man sista kroppsdelen med. Det är fötterna. Att göra någonting med den kunskapen man har lärt sig för att världen kan bli bättre. Man kan producera skrifter och dikter och uppsatser som andra kan läsa. Man kan göra bilduppgifter där med försörjningsprojekt i, för lokalsamhället. Alltså man kan använda matematikkunskaper för så mycket annat än bara att klara matematikprovet. Och till slut känner att det gör skillnad att jag går i skolan. Jag är berörd av det som går i, händer i skolan. Och jag är på väg med hjälp av mina kunskaper att skapa en ännu bättre värld. Och med de orden ska jag avsluta det här lite miniföreläsning om undervisningskvalitet, en av mina personer som pedagog. Och avsluta och säga att ni har lyssnat på mig, John Steinberg, i det här programmet. Ansvarig utgivare för detta program är Louise Palme-Augier. Och av egen kraft, webbradio sponsors av Betongfabriken på Venngarn här en bit utanför Sigtuna. Tack för att ni lyssnade och lycka till att påverka undervisningen, skolutvecklingen och en bättre värld.